Född 91.
Mm.
1991.
Gud, vad
men det är vi allihop
i. Ja, det är
vi
också.
Vi är också födda 91.
Ja, men det, nej.
Ja, du är också det?
Ja, absolut.
Alla i det här rummet nu är född 91.
Nej. Det vet ni ju, att inte jag är.
Du är född...
74.
Ja, men det kanske har blivit något fel då.
Nej, men hej där och varmt välkommen till podcasten Växtverk som görs med, av, på och i...
Drivhuset.
Mm, det är korrekt, jag heter Oskar Nyström.
Och jag heter Kristoffer Gran. Och idag kommer vi prata om att jobba med sitt intresse. Eller ja, att jobba ideellt och engagera sig i olika saker helt enkelt.
Mm, just det. Det har Linda Modin Klemner gjort. Hon är vd på Klemner Studio AB, fotar och sminkar och grejer, projektledare. Mm. Hon är också arrangör för barnmässan.
Precis, och så kommer vi också att prata med Anna Nilsson som är projektledare för Värmland Pride.
Mm, och om du, hon har ju gått via Drivhuset, och om du också vill göra det, du som lyssnar, ja, men ta hör av dig.
Mm.
Eller kom in.
Härligt.
Du är välkommen. Nu kör vi. Du Anna,
mm.
Hur kom du i kontakt med Värmland Pride?
Det är en kompis till mig. Vi var gamla kollegor på posten. Och sen så var hon engagerad i Pride förra året genom RFS... Nu ska jag säga rätt här. RFSL.
Mm.
Nej, RFSU var det förra året. Tidigare har det varit RFSL. Hon insåg att RFSU kan inte ta hand om Pride 2015. Så då kom hon till ett skede att ska jag ta tag i det eller vem ska ta tag i det? Någon måste göra det, för vi måste ha ett Pride i Värmland nu när det har liksom så här, ja, men det har kommit på Sverigekartan till och med, och sen så har det bara blivit starkare och starkare. Mm. Och i Värmland om någonstans så måste vi liksom... Ja, men det finns mycket så här bruksmentalitet och så som vi måste jobba bort, kände hon. Så hon tog tag i det själv och startade Värmland Pride som förening. Och då var jag inte alls inblandad i det. Utan då var det min vän och granne faktiskt, Ragnar och hon, som började dra i det. Men sen så fick hon andra uppdrag, politiska uppdrag, som gjorde att hon hann inte med, och vi ville inte att Värmland Pride skulle vara en politiskt bunden förening. Så att hon sa ifrån sig projektledaruppdraget och så frågade hon mig då om jag var intresserad.
Mm.
Och då kände jag att det är klart jag är intresserad, för att det är en jätteviktig fråga.
Ja, vad dassigt det skulle kännas om det inte fanns ett Pride i Värmland.
Ja. Mm. Ja.
Verkligen.
Som att vi bara, nej, det har inte vi. Vad konstigt här då.
Mm.
Ja. Den världen vill inte jag leva i. Eller det Värmland vill jag inte leva i.
Nej.
Varför kändes Pride så viktigt för dig just?
Jag vet egentligen inte. Jag tror att det handlar om... egentligen kanske det grundar sig i att jag är uppvuxen i en brukskommun. Jag är uppvuxen i Munkfors. Och har liksom blivit särbehandlad på grund av att jag var stockholmare och flyttade in till Munkfors. Mm. Så jag vet vad det handlar om, att vara så här olik någon annan.
Alltså det var en grej då? Att du var stockholmare?
Ja, det är en jättestor grej fortfarande hos vissa.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och sen så här, jag menar, för mig är det självklart att alla ska ha samma rättigheter, och att också i mitt yrke som kommunikatör och att jobba med media, att man kommunicerar till alla på lika sätt. Vilket inte är självklart just nu. Så då kände jag att kan jag göra någonting, så gör jag jättegärna det. Och då kom den här vägen.
Men så har du pluggat medie- och kommunikationsvetenskap?
Ja.
Först 3 år och sen nu läser du magisterprogrammet?
Precis. Projektet.
Ja, okej. Så kan man göra, ja.
Mm. Man måste göra som du ska läsa en magister.
Ja. Eller man måste inte läsa medie- och kommunikationsvetenskap?
Nej, men man måste läsa 3-årigt.
Mm. Ja, precis. Och det utnyttjar du, det kan jag tänka mig att du har jättemycket hjälp av. Just i att kommunicera ut budskap.
Ja.
Vad kommunicerar du ut för? Vad kan det jobbet bestå i, om vi tänker oss studenterna som lyssnar nu?
Mm.
Som kommer att vilja göra sina egna projekt i framtiden.
Mm.
Och särskilt kanske ideella, för det här är ju en ideell grej liksom.
Mm.
Vad måste man tänka på?
Vad tänker du mer kommunikationsmässigt nu? Eller?
Både kommunikationsmässigt, men också så här, det kanske finns några saker som kostar pengar.
Mm.
känns det som.
Det, alltså det som är med att jobba ideellt, det är att, som du säger, det kostar pengar och du måste vara beredd på att lägga både pengar och tid själv. Mm. Du vet egentligen aldrig om du får tillbaka pengarna. Och jag vet fortfarande inte om jag får tillbaka det jag har satsat i Pride. Så därför måste det som du jobbar för måste betyda så pass mycket så att du verkligen kan tänka dig att lägga resurser på det.
Mm. Och riskera.
Liksom. Och riskera saker, ja.
Mm.
Så att det är väl det bästa tipset jag kan ge, det är att verkligen brinna för det ideella. Att brinna för det du jobbar för. Liksom.
Mm. Och Linda, du brinner för barn. Du driver barnmässan i Karlstad.
Ja, ja, det gör jag. Den startade jag 2005. Men jag förstår när Anna berättar, just för att det här med att vara eldsjäl för någonting, så investerar man ju av liksom både tid och kraft och engagemang och allting. Och då, så var det lite grann med barnmässan. Det var ju inte i kommersiellt syfte som jag startade barnmässan, utan det var ju för att hjälpa andra behövande barn. Och sen så har ju den utvecklat sig så att jag kan, så att det är en inkomstkälla idag. Även om den är en mindre inkomstkälla, så har jag möjlighet att hålla på med den. Mm. För det är ju också det att det är under en tidsbegränsning, som när man driver eget så måste ju min budget gå runt och mina kostnader betalas på ett eller annat sätt.
Mm.
Och jag ser ju hela mitt företag som ett privilegium att få hålla på med. Och det ena ger det andra. Och jag gör ju jättemycket saker ideellt. Och fast det har ju gått i 18 år, så varje år är jag lika glad.
Mm. Men vad gör du för saker ideellt då?
Och oj.
Eller kan man brinna för så mycket olika saker liksom, om du jobbar mycket ideellt med olika grejer?
Tror du inte det?
Jo, det kanske man kan, men ja. Hur kan du göra det då?
Alltså sådana saker som man engagerar sig i ger ju energi, känner jag. Och har ju också inte så långt ifrån tanke till handling när jag gör saker eller hoppar på projekt eller startar projekt eller ge mig in i någonting, även om det är naturligtvis viktigt att väga för- och nackdelar alltid när man går in i saker eller startar egna saker. Men naturligtvis finns det en begränsning, men fastnar man för någonting så ser jag till och komma dit. Om jag har en vision så försöker jag att sträva dit.
Men du och jag tog en kaffe en gång och då sa du någonting om att det fanns många grejer du gör som, eller här har jag fortfarande nog inte gått, eller att det tog lång tid innan du överhuvudtaget gick plus liksom, att du gick back på ganska mycket saker, men att det kom tillbaka i form av annat och
ja.
Men är det sånt du räknar med, eller känner du bara att men, så länge jag är intresserad här och så länge jag bara gör det, då kommer det komma, för du pratar mycket om energi, att det ger positiv energi, och då tänker du att det ringar på vattnet kanske, att det liksom,
ja, alltså jag är något av den entreprenören, om man får säga så, som
det får man
säga, att jag drivs av liksom engagemang själv och tänker inte varje projekt som en egen affärsplan, utan det är allt, det ena ger det andra, och det är ett privilegium att få hålla på med sitt eget företag varje dag.
Det måste vara en fördel att hålla på med så mycket olika saker som du gör då. För när man då lär känna massa människor, då finns det ju väldigt många behov du kan se och täcka liksom.
Ja.
Att inte vara helt så här, det här är min, du fotar ju inte bara med
det. Nej, men det är ju så att jag har ju utvecklat företaget efter kunders behov väldigt mycket, för att se vad är det de behöver hjälp med. Och sen har jag gjort egna projekt och arrangemang och mässor och event och som jag drivs utav, liksom frågan som med barn och andra människors rättigheter och kunna hjälpa andra utsatta och så vidare.
Mm. Hörrni, det här avsnittet handlar lite om att drivas av lust i det man gör. Och då är ni tillfrågade att komma hit av lite olika anledningar sådär. Linda, vi vet att du började med fotografering tidigt, och att det var liksom en grej som bara, det var ett intresse som växte till till ditt yrke nu. Och Anna, vi vet att du ja, men som sagt, du riskar i Värmland Pride. Men hur är det att jobba med någonting som som liksom är det, så ligger så nära en, kan inte det bli väldigt personligt också? Svårt att lämna när man kommer hem, tänker jag.
Väldigt personligt kan det ju bli. Håller du inte med, Anna?
Jag var ju precis, jo.
Ja.
Jo, men, alltså men, det, ja. Allt präglas ju av det du gör. Mm. Eller det, så här, bara det här året så har jag bara tittar på nyheter och reklam och annonser på ett helt annat sätt för att Pride finns så närvarande. Mm. Så jag ser så här hur normen skiner igenom i allt egentligen. Och hur privilegierad jag egentligen är som är inom normen. Och det har ju skapat ett ännu större driv hos mig att jobba med Pride, för att så här, det är en frustration i att varför ska jag ha det så mycket enklare, om man säger så, än andra personer. Så det är klart, det har ju liksom, ja, det präglar ju allt.
Hur menar du då med enklare än andra personer?
Men jag är svensk, jag är hetero. Jag behöver liksom aldrig försvara eller förklara vem jag är. Men det finns de som behöver göra det.
Mm.
Och behöver mötas av sådana fördomar varje dag. För att de heter på ett visst sätt. Eller för att de älskar en viss person. Eller ja, för att de klär sig på ett visst sätt.
Mm.
Och det är för mig helt ofattbart. Ja. Och då tänker jag att då, om jag som norm kan förändra normen, alltså då, det är ju först normen som kan förändra normen. För att man ska inte behöva slå nerifrån och upp, utan den, ja. Förstår ni hur jag menar?
Eller? Mm. Ja. Ja, men absolut. Ja. Och Linda, när du började fota, det var på grund av att du behövde bilder till din första sons dop.
Ja, precis.
Men du kunde inte riktigt fota, utan du fick låna en kamera.
Ja, nej, men det var ju så att vi hade faktiskt inte pengar att gå till en professionell fotograf. Och då tänkte jag, då får jag göra det själv. Och så har det varit mycket det här. Och om jag inte har möjligheten att köpa in en tjänst, så har jag känt att om jag lägger ut av min tid och så lär jag mig det, så gör jag det själv. Så har liksom företaget byggts upp väldigt mycket. Som man har fått lärt sig. Men på den vägen är det. Att jag behövde ha bilder. För jag ville skicka ut till släkta. Och på den vägen är det att jag fick låna då till mig utrustning. Och börja där.
Var det samma med barnmässan? Att det var så här lite doppat hån i vattnet. Och se vad är det här för något? Och göra en egen mässa.
Barnmässan kom ju 2005. Så då hade ju verksamheten ändå. Mitt företag varit igång sedan 1997. Så jag hade större visioner då.
Mm.
Och sätta det på kartan och göra ett stort evenemang och arrangemang utan någonting bra, som också mynner ut i att man hjälper andra människor. Eller år i det här fallet och barn. Så det var större visioner än så. Men naturligtvis så den proportionen som det har tagit barnmässan och hur det har satt sig på kartan i Sverige och hur den är så positivt sedd från, ja, i stort sett i hela Sverige. Så det var ju ingenting man räknade med. Så att det är ju väldigt häftigt, kan jag tycka, att folk vet om mässan och så vidare liksom, för den både att den är professionell och hjärtlig.
Mm. Första året kom det 1000 personer, nu kommer det drygt 6000 per år.
8000.
8000 per år, förlåt.
Mm, det gör det.
Håller på att sänka din siffra där.
Nej, ja. Nej, men och sen är det ju så, också det här med, som Anna svarade på det här med personligt. Jag är stolt över att jag tar barnmässan exempelvis och hela mitt företag personligt. För det är ju väldigt personligt. Det är ett personligt varumärke när man är en person så står... Jag ser ingen nackdel i det. Och kommer hem och funderar och när man ser på tv, man tänker... Alltså man har med det, och det är ju, det tror jag är där som det här eldsjälen kommer in.
Ja, jag tror inte
att man lever med det liksom, på något sätt.
Jag tror inte jag hade kunnat driva ett företag utan att ha det inre drivet.
Nej.
Pengarna är mindre viktigt.
Mm.
Det
ibland är det ju ett nödvändigt ont med ekonomi, för man måste ju betala räkningar också. Men jag förstår precis hur du menar. Du drivs inte utav pengarna.
Nej. Jag tror att drivet i längden kommer i så fall ge mig pengar. Ja. Alltså det kommer ge vinst.
Det är exakt så som jag tänker också.
Mm.
Faktiskt.
Och nu när barnmässan har blivit så stor, det var det jag skulle komma till, då måste det nästan vara ännu mer så, vad gör jag nu? Eller hur ska jag, nu, det här är min nu.
Det är så många som är engagerade i barnmässan, vilket är fantastiskt. Det är ju en produkt eller liksom ett arrangemang som man är väldigt stolt över. Det som är viktigt för mig är att bevara, i och med att den är väldigt erkänt bra. Så det är viktigt att bevara så att inte det blir något annat som tar överhand, till exempel ekonomi. Och när du skapar en mässa, vem du skapar den för, och att man också har en tanke om både för utställarna, företagarna och även besökarna som kommer på plats, att de ska känna sig välkomna allihopa, att det ska vara en bra plattform så liksom.
Mm.
Så tar någonting överhanden, skulle ekonomin ta överhanden, så skulle det märkas direkt på barnmässan om drivet skulle vara ekonomi. För det finns ju exempel i Sverige, i större städer än Karlstad, där det inte fungerar när ekonomin tar över. För saker och kostar ju, och har du ett visst mål så blir det ju kanske, barnmässan har jag ju, och hela mitt företag, att det är okej att det går upp och ner eller vad man säger. För det är ändå, naturligtvis så gör ju bokföring och revisorn tjatar på mig och han vill att jag ska ha lite mer insyn och sådär, och så säger jag att det vill jag inte ha, låt mig bara jobba.
Båda ni två har ju organisationer där även andra människor är väldigt engagerade i ämnet, med barnfamiljer och ja, men med alla människors lika värde liksom, i Värmland Pride.
Mm.
Ni måste ju få väldigt mycket reaktioner utifrån där folk vill vara med och påverka eller vara med och bestämma lite liksom, och så här, ja, men så här borde ni göra, eller så här borde ni lägga upp ert evenemang liksom. Hur tar man ställning till det?
Ja, vi har fått jättemycket reaktioner, både positiva och negativa.
Och, har ni fått negativa reaktioner?
Ja, det har vi fått. Och mycket handlar om att vi projektledare är inte inom målgruppen HBTQI, utan vi är ju heterosexuella. Så det har det handlat om, och sen så också vilka ordval vi har använt i kommunikation och sådär, att vi har fått påbackning på det. Så det har ju varit väldigt värdefullt. Så vi har bemött den kritiken. Det är klart att man först blir lite så här, åh nej, nu är det någon som tycker att jag gör något dåligt. Mm. Men sen så har vi vänt på det och tänkt att men nu är det någon som ser det jag gör. Och de vill lägga sig i, alltså bryr de sig. Och bemöta det, bemöta det helt enkelt. Och diskutera med den personen, vad grundar sig de här tankarna i? Och hur kan vi lösa det? Och vad ska vi säga istället för det här?
Ja, för då har man ändå uppnått någonting. Då har man ändå skapat någon sorts diskussion.
Ja.
Det värsta vore ju om det var helt tyst.
Ja, nej, det har vi varit jättenoga med. Vad den män säger så ska vi bemöta det.
Mm.
Så det var ett tag som vi hade en diskussionstråd på vår Facebook-sida. Där man öppet såg
just det.
Hur diskussionerna fördes.
Mm.
För det var, ja, det tyckte vi var viktigt.
Nej, men det är så, för jag får också synpunkter och tips och idéer och kritik, både positiv och negativ kritik liksom. Och det är ju, jag tänker precis som dig Anna, att det är viktigt med engagemanget och att de bryr sig och vill, och ibland så kan det mynna ut i någonting som blir en utveckling som blir bra, eller ibland så har man svaret direkt att det är väldigt svårt att genomföra för att det blir den här effekten. Mm. Eller vi har provat det en gång. Eller ja, och så vidare. Men det har också skett genom alla åren egentligen. Och främst då i mässan och motormässan och barnmässan. Mest i barnmässan.
Men det har vi också märkt. Det är inte alla som förstår. Dels att, som förstår att vi har gjort det här helt ideellt. Och sen dels då vad det innebär att göra det ideellt. Det, för alla har inte jobbat ideellt. Så det ligger ju,
de går in med andra förväntningar.
Ja, stora förväntningar som man inte kan uppfylla, för att vi har inte de resurserna eller tiden. Eller pengarna framförallt.
Men hur delar man upp arbetet då när det är ideellt? Liksom? För att folk har ju inte obegränsat med tid. Man måste ju ha någon inkomst på sidan av och sådär. Vilka förväntningar kan man ha på en ideell organisation?
Det där har ju varit det svåraste. För vi har velat göra något stort och bra. Men jag hade heltidsjobb under tiden jag gjorde Pride. Så tid att lägga... Ja, att så här, spesa upp vilken tid man ska lägga, det har varit svårt för att det här har varit så roligt och viktigt så att det har tagit mer tid än vad det kanske borde ha gjort för min egen skull. Men vi har en styrelse på 5 personer. Jag och Ragnar är projektledare. Så vi hade huvudansvar vi två och sen så ju närmare tiden gick till evenemangsdag så la vi ut uppgifter på alla 5.
Mm.
Men genomgående har jag och Ragnar haft huvudansvaret för möten och kommunikationen och kontakt med personer. Och...
Men just för att få ett effektivt team så där man känner att jag kan lägga det här ansvaret ligger på någon annan nu.
Mm.
Hur gör man det?
Ja, nu har inte jag en ideell organisation. I första och andra året på barnmässan så var det ideell arbetskraft, men organisationen var ju bara... Första året så var det jag och Ann-Sofie och sen andra året och följande år så har det bara varit jag. Och det är också så, man kan ställa andra och välja själv hur mycket tid en annan lägger ner. Så, och där har jag byggt upp den liksom, verksamheten så att jag inte har ideell arbetskraft på barnmässan exempelvis om man räknar den. Det har jag inte. Det gick i 1 och 2 år och sen gick det inte mer för att man inte kan ställa riktigt samma krav och förväntningar och tid.
Just det.
Mm.
Det är gött ändå när man får när man ger lön och kan vara lite så här. Du får lön, du ska faktiskt...
Tredje året då så hade vi en väldigt låg lön, men det var ändå en lön per timme som man la ner. Och sen så, och nu ligger den på normalt liksom enligt kollektivavtal eller vad man kallar det. Alltså en normal beroende på gamla de är som. Och sen vilka ansvar de har och så vidare. Mm. Så det är bara ens egen tid egentligen som är fortfarande extremt mycket ideellt då. Med att man jobbar med den så nära hela året egentligen så bär man ju med sig en sån produkt eller varumärke i hjärtat hela tiden i allt man ser och gör på ett väldigt gött sätt liksom.
Men just de första 2 åren där då, när det var ideell arbetskraft och i Värmland Pride såklart hur är det med rollindelningen liksom? Hur bestämmer man vem som ska ge order liksom, i en ideell förening?
Vi beslutade att vi fick projektledarrollerna på ett styrelsemöte.
Mm.
Så det är styrelsen som har beslutat att vi ska vara ansiktena utåt.
Mm. Och sen är alla egentligen, det är ingen sån, det är ingen pyramid utan det är alla
andra.
Mm.
Ja.
Okej.
Okay. I vår olika förening.
Ja. Mm. Kan säkert se jätteolika ut också.
Ja.
Mm.
Men sen tror jag att det är om man har ideell arbetskraft så är det viktigt att hitta en annan motivation för de personerna. Mm. Och det kanske handlar om, är ett evenemang så kanske det handlar om att man får förhandsinfo vilken artist som kommer. Mm. Eller så här, man får se vad händer på baksidan så man hela tiden är med i arbetsprocessen.
Man delar med sig ett annat sätt. Och det är så gör jag fortfarande idag, efter 12 år.
Så du blir en viktig person för du vet mer än den som är extern.
Ja. Och få känna sig också att man gör skillnad och gör något viktigt, litet som stort. Precis. Och att man värderas. Och det är ju alltid viktigt. Oavsett om det är ideell eller inte ideell, anser jag.
Ja, men kanske särskilt med ideell. Tråkigt då att stå där och inte vara med.
Ja, nej, jag håller med.
Har ni några exempel på ett hobbyprojekt eller något som är ideellt som har blivit väldigt framgångsrikt? Kanske från era egna liv eller från något annat?
Jag är grymt imponerad av Friskis och Svettis. Det är ju en ideell förening som har vuxit sig enormt. Började som en sån här student idrottsförening och är ju fortfarande att du betalar medlemsavgiften och de som håller i passen gör det helt ideellt. Ändå de får ett gymkort. Och sen är det några som är anställda i, ja, på viktiga poster som marknadsföring och ja, liknande. Så där, ja, det är ett ideellt projekt som jag är väldigt imponerad av, att det fortfarande funkar så pass bra. Och där de fortfarande kan inkludera så pass mycket olika personer på ett bra sätt.
Men är det just det som en ideell förening idag också då? Det gör det. Men de som jobbar i informationsdisken?
Ja, det är vissa som får lön. Men det är en ideell förening. Och alla medlemmar betalar medlemsavgift.
Mer då?
Jag var inte nöjd där.
Nej, det räckte inte det. Med andra exempel. Jag vet inte, jag kan inte så mycket tror jag. Det är säkert jättemycket som florerar som man ser. Och, men just hur mycket?
Jag tänker på alla andra Pride.
Ja.
Stockholm Pride.
Ja, det är häftigt.
West Pride.
Ja.
De har ju vuxit sig enorma och nästa år kommer Stockholm Pride internationaliseras med Europa. Europas Pride, om jag inte säger fel nu.
Hur mycket snor man ifrån andra då, när man ska göra ett evenemang? Eller hur mycket snor ni ifrån andra? Pride har ju tydligt ändå att ni skulle kunna göra i princip samma sak, eller? Om ni hade lika stor organisation och sådär. Hur mycket inspiration eller hur mycket idéer tar man ifrån andra?
Mycket. För det är onödigt att liksom riskera ännu mer i en ideell förening i och med att testa nya saker. Man måste testa nya saker, för allt funkar inte i Värmland för att det är så litet, och också för att vi gjorde för ett helt län, inte för en stad, utan vi gjorde för hela länet. Det blir också skillnad i det, men jag vill inte se det som att vi snor, utan vi hämtar inspiration och ser vad har funkat och hur har det funkat. Men som en sån sak med flaggorna på bussarna. Det lånade vi från Stockholm. För det var onödigt för oss att köpa in det som en ytterligare utgift. Och då kunde vi hämta kontakter i andra Pride och få reda på hur fick man tag på flaggor.
Just det.
Och då låg de någonstans och väntade på att användas.
De användes ju inte nu, utan de användes ju i somras. Så det är något som jag känt med ideellt arbete överlag. Att det är lätt att få... Det brukar vara ganska lätt att få kontakt med personer. Och det finns en vilja att hjälpa någon som jobbar ideellt. Och ideella hjälper gärna andra ideella.
Och vilken succé de där flaggorna blev också, ska jag säga. Alltså att ta en symbol för själva eventet och koppla ihop den med någonting som är så extremt starkt förknippat med staden Karlstad. Alltså Karlstadbussarna, de orangea som åker runt överallt. Säger jag, eftersom att den här podcasten kommer gå ut i hela Sverige. Jo, inte bara Värmland. De är orangea i Karlstad. Det blev ju extremt delat då via sociala medier. Instagram och Snapchat. Jag såg det hela tiden.
Det var ju också på, jag vill bara flika in att det var på alla bussar. Även de gula bussarna som går i hela länet.
Länsbussarna.
Ännu viktigare.
Ja, Pride-flaggan syntes på kyrkor och bussar i hela länet.
Så det var två grejer. Flagga på bussar och flagga på kyrkor. Fanns det någonting som ni inte kunde förverkliga? Eller någon idé som du hade som ni inte hann med? Någonting du skulle vilja utveckla? Med Värmland Pride.
Vår vision var att det skulle hända saker i hela länet på olika sätt. Så att oavsett om du bor i Torsby eller Karlstad så ska du kunna ta del av Värmland Pride. Till viss del kunde du det, för att nästan alla bibliotek hade en HBT-hylla med litteratur som handlade om HBT-frågor. Eller att det var en utställning på något café eller så. Men det hade jag önskat blev lite större. Så att det blev ännu mer tillgängligt vart du än befann dig i länet.
Men då behövs ju nästan folk som plockar upp fanan och liksom i Gunnarskog gör en liten happening.
Och nu vet vi och många runt om oss vad det handlar om, så det är lättare också att andra året dra i det igen i tidigare skede och förklara, så här såg det ut förra året, vill du hjälpa till att göra det ännu bättre? Man har någonting att gå tillbaka till.
Linda, jag vet att när vi drack den här kaffen vi pratade om tidigare, Då hade du precis skjutsat 4 flyktingar från Molkom till Migrationsverket i Karlstad. Sen skulle du skjutsa dem tillbaka.
Ja.
Du är driven i flyktingfrågan.
Ja, det är jag. Jag tycker det är viktigt att vi hjälps åt även där. Och det blir också ett sånt där engagemang och driv där man också får energi och känner att det är både viktigt och väldigt trevligt, ska jag säga.
Och vi pratade lite om det då under kaffet, och då verkade det som att det som tar energi där, det är inte själva flyktingarna utan det är motreaktionerna.
Ja.
Att det kommer folk som skriver till dig eller som skriver någonstans på Facebook eller så.
Ja.
Och att det är det liksom, det är det som suger energi.
Ja, men det, och det, så är det ju fortfarande. Jag tog initiativ precis nu, nyligen, när jag var där i Molkom och träffa flera personer och kände att jag skulle vilja göra någonting för barna. För det bor ju rätt mycket barn där i Molkom.
Mm.
Och då gjorde jag det, och då tänkte jag, man kan ju bara bjuda hem dem så att de får komma ut, i och med att vi bor på landet, vi bor på gård och vi har djur och häster och katter. Höner, ankor och ungar och massa så. Så jag gick igenom liksom med barna och gubben såklart att det här skulle jag vilja göra. Och så gjorde jag det. Så bjöd jag hem allihopa.
Mm.
Så jag har nu haft 41 stycken som har varit och hälsat på. Och sen är det ett gäng kvar som kommer till helgen.
Jaha, hur blev det?
Det blev extremt trevligt och roligt för hela bygden. Faktiskt.
Bra grej.
Ja, det var trevligt. Och då, jag hade absolut möjlighet att göra det liksom helt själv, eller vad man säger. Men jag ville ändå organisera lite för att det ska bli rättvist. Det var ju inte frågan om hur många barn, utan det var verkligen frågan om att alla ville verkligen åka. Komma ut på någonting och göra någonting.
Mm.
Och sen så väldigt roligt att få se en annan del av Värmland, och om man nu bor i Molkom och inte har så stor ekonomi och reser runt och se hur det är. Och det är ju några enstaka gånger som de åker in till Karlstad, till Migrationsverket till exempel. Så det är ju jättekul att komma upp mot Sunne, Kilsunne, där jag bor då. Och, men jag tänkte lite grann, så tänkte jag, det är säkert många andra som kanske vill hjälpa till. Så då la jag ut i Frykåsens bygdeförenings Facebook-sida och sa att det här planerar jag att göra, och är det någon som vill hänga på så är det bara ni säger till, så kan ni hänga på. Och fick enormt positivt gehör ifrån bygden, så att det har varit jättemånga som har engagerat sig, vilket gjorde att vi kunde ta emot fler samtidigt. Och vi var ute och red, och vi åkte häst och vagn och fyrhjuling, och vi har grilla och käka mat och fika, och massa har engagerat sig och baka och kört och hämta, för då gör vi allting. Så hade vi det hela helgen, nu har vi hållit på det. Det var görtrevligt för alla.
Det låter supertrevligt.
Det var jätteroligt för hela byn, skulle jag säga. Vi har ju inte umgått så mycket på väldigt länge, vi heller liksom. Mm. Och barn, och vi var i skogen och hade ju sån tur att det var fint väder, och hästar och hundar och mycket djur var med, och det har varit mycket känslor, mycket jobbigt som man har pratat om också, men mycket, mycket positivt talat.
Mm. Häftigt.
Mm.
Vad har ni för drömmar liksom inför framtiden, eller drömprojekt kanske sådär? Finns det något liksom utöver de arrangemang ni redan jobbar med då, som ni skulle vilja göra i framtiden? Har du något sånt, Anna?
Mm.
Få höra.
Jag planerar ju att ge fanan vidare nu på Värmland Pride till någon som är inom HBTQI, för det är där fanan ska vara, tycker jag. Och jag har en dröm som jag inte vill gå jättedjupt in på, men jag ska nå tillbaka till Munkfors, jobba lite mot unga och lite inom kultur, tänker jag. Så har jag lite idéer där hur det ska gå till och sådär. Men jag vill inte gå djupare in på det.
Nej,
nej.
Du behöver inte.
Spännande.
Har du något, Linda?
Ja, jag har ju fortfarande det här som jag känner att inte jag är så himla långt ifrån. Men jag tror att det var typ 10-12 år sedan som jag gjorde någon intervju för en tidning. Där, vad gör du, vad har du gjort om 10 år eller vad gör du om 10 år? Och då var det just att arrangera en stor välgörenhetsgala.
Ring oss då så hjälper vi till hur,
ja.
Hur vi än kan.
Gud vad trevligt. Det gör jag med en gång det, vet ni. Nej, men och det ligger mig fortfarande kvar. Nu är ju barnmässan faktiskt en sån typ av sånt evenemang. Även om den är delvis kommersiell så är den ju också väldigt stor insamling för andra behövande barn i både i Värmland, Sverige och övriga världen. Så den är ju extremt givande att jobba med. Men ja, det skulle vara häftigt. Det är en sån dröm.
Finns det något ni vill rekommendera?
Jag rekommenderar att prova. Jobba ideellt. Men är du arbetslös eller studerar eller så här, passa på och testa någon idé som du har och se vart det leder. För om inte annat så får du väldigt värdefulla kontakter och erfarenhet i hur det är att driva någonting. Som sen är väldigt uppskattat hos arbetsgivare.
Och, det är också CV-material.
Ja, väldigt bra CV-material. Och värdefullt om du sen väljer att gå in som egen företagare. Så ja, har du någon idé så testa.
Ja, och sen tycker jag det är så här, ju mer den håller på med desto mer energi har den. Så är det för mig, desto mer händer det. Och ju mer effektiv nästan blir man. Nu mäter inte jag effektivitet så, riktigt så, men ju mer den har att göra desto mer får den gjort. Så funkar det för mig i alla fall.
Tusen tack för att ni kom hit.
Nästa vecka
då ska vi prata med Martina Svensson och Stefan Holm om idrott och hälsa. Martina jobbar ju som hälsocoach och Stefan är ju då idrottare.
Ja, OS-guldmedaljör.
Bland annat.
I sporten?
Höjdhopp.
Ja.
Ja,
korrekt. Vi ses nästa vecka.
Hej då!